Podplay.
Du har aldrig varit särskilt bra på att dölja dina känslor.
Nej, det är som att jag aldrig har lärt mig det.
Nej. Och därför när vi, du och jag och vår fantastiska kollega Hanna åker till Steam Hotel.
Mm.
Kick-off med Lisa Ankarman AB.
Mm.
Och vi ska ta hissen. Vi ska åka uppåt med hissen och det kommer en hiss som pekar neråt. Mm. Så det blir lite, det som är på Steam också, ni som har varit där, att det finns liksom hissar på två olika ställen.
Där vi stod nu fanns det på fem. Alltså fem hissar.
Helt
ja, precis. Två olika ställen, fem hissar.
Ja, precis. Man kan verkligen få overload av att det är för många hissar. För i vanliga fall, om det är två, då kan man hålla koll. Ja, den där är på väg upp, den där är på väg ner. Men här är det bara, släpp det. Du kan inte hålla koll.
Det är också dunkelt som djävulen. Det är som att vara med i Harry Potter 7.
Ja, det luktar jättegott. Jag hade sett ut, men jag är blind.
Mm.
Totalt blind. Och då står vi där. Och det blir lite förvirring i vilken hiss vi ska ta. Hanna försöker styra in oss i en hiss.
Som det som är grejen när vi umgås, som det är med många andra vänner också, är ju att alla vill hjälpa till, så det är, du står och kollar på en hiss, jag står och kollar på en och Hanna
vi ska hjälpa så att det behövs inte, men vi gör det i alla fall.
Mm.
Då när vi kliver in i hissen som Hanna har hållit till oss, då ser vi direkt när vi kliver in, noterar alla tre att i hissen står en känd man.
Ja, väldigt känd man.
Kristoffer Hivju, antar jag. Jag vet inte hur man uttalar hans efternamn. Men han är med i Game of Thrones och han är med i Beck framförallt.
Det är den här långa, röda
rödhåriga, mannen. Norska mannen.
Mm.
Han är väldigt svår att inte känna igen.
Han har en otrolig aura.
Absolut. En look som ingen annan har.
Charism.
Så vi ser, jag ser direkt att det är han. Och det kan jag ju känna då på... jag kan känna det på, bara på att din själ, känner jag.
Mm, vibrationer är det.
Jag känner vibrationer i luften att Lisa har även uppmärksammat. Och Lisa vet vem det är, får hon kolla på Beck. Annars skulle inte du veta.
Nej.
Men det, då känner jag till att du kollar på Beck. Du vill jättegärna nu... Det är för mig, jag tänker så här. Nu kommer Lisa antingen börja att skratta jättemycket.
Mm. Ta på dig.
Hår. Reta mig jättemycket. Kittla mig kommer hon börja göra.
Mm.
Eller så kommer hon säga, vad ska vi kolla på ikväll? Skulle vi se Beck? Kan du råka säga då?
Energi ska ut.
Du måste säga, du tänker så mycket Beck, så du till slut säger Beck.
Mm.
Eller du kan också tänka att, för jag tror han heter Steinar i Beck. Mm. Och då tänker du, Henriks morfar heter Steinar. Då kan du säga, då kan du råka säga Steinar.
Och det här är ingenting som du gissar, utan det finns ju en historia som vi har dragit i podden, som vi kan dra igenom lite snabbt bara. Och det är ju när vi sitter på bussen för x antal hundra år sedan.
Alltså, 10 år sedan.
Ja. Och det sitter en kille mitt emot som vi har hört med lite grann, festat med oss där för 10 år sedan innan det här. Så
vi hälsar
typ
inte på honom, men alla känner igen varandra.
Exakt. Och jag då ska säga hans förnamn, men om en annan person, men säger hans efternamn. Så jag säger hela hans namn,
för och
efternamn. Och vi sitter i en sån fyra på bussen. Och vi har inte hälsat och inte heller tänkt att hälsa.
Nej, ingen.
Ja. Men det hände.
Så, och alla andra gånger jag har varit nära dig när någonting har hänt, så är, om du inte säger personens för- och efternamn, så som jag säger, så skrattar du jättemycket, petar på mig, alltså du får så mycket energi som måste ut.
Det känns som att något i mig måste ta sig ut fysiskt, och då tar jag ofta ut det på dig. Jag kan börja knacka olika i spegeln i hissen, eller säga, ja, vad skulle
det vara? Konstant rörelse, du kan inte vara still.
Jag vill ju också att du ska matcha min energi, så det är därför jag börjar kittla dig.
Exakt, upp med det. Stå inte här och låtsas som inget. Det är en kändis i hissen, vill du säga.
Men det här var skarpt läge. Alltså det var
det är
alert.
Och det som händer är att
kändis i hissen.
Jag ser honom och tänker att vara den okända bredvid den kända innebär att jag ser när andra ser dig.
Mm.
Ganska mycket.
Precis, ja, men jag tittar bort, men du...
Precis, för de passar ju på att titta när du tittar bort. Mm. Men jag kan ju fortfarande titta rakt på dem. Bäckgrabben är ju inte själv i hissen. Han har en vän. Så jag tänker, jag får en känsla av att jag vill kolla på killen som han är med. Jag vill bedöma, är det hans kompis? Är det hans manager? Varför är de två här tillsammans?
Mm.
Har den här snubben, den okända bredvid den kända, som jag brukar göra, uppmärksammat att det har klivit in 3 nipplor i hissen?
Mm.
Som inte kan fokusera nu för att Bäcksnubben står
där. Jag tycker inte det är särskilt tydligt att veta om Hanna känner igen eller inte. Och jag tänker faktiskt med att 30-40... Eller vad blir det nu? 30?
30-40 tänker jag.
Ska jag dra upp statistik? Alltså.
Procenten.
Nej, jag tänker att hon inte vet vem det är.
Ja, du tänker, Hanna vet inte vem det är.
Mm.
Och Emily ser alltid nollställd ut.
Exakt, så att nu, allt hänger på mig.
Allt hänger på mig, det är bara jag som kan freak out.
Mm.
Jag kollar på managern och jag ser att det är en man som har på sig ett svart munskydd. Så det enda jag kan se är 2 pliriga ögon.
Mm.
Bruna ögon över, de kan vara en annan färg, vem bryr sig. Ögon över en smal näsa. Och ett hårfäste som jag aldrig skulle ta miste på.
Mm.
En backslick med ganska höga vikar.
Mm.
Och... han kollar rakt in i mina ögon.
Mm.
Det är som att jag känner att han är beredd på att jag ska kolla på honom.
Mm.
Han väntar bara.
Mm.
För han har sett att vi har noterat rödtotten. Och då tänker han, det finns en kändare person i hissen. Då får jag bara, då kollar jag bort. För jag kan inte hålla ögonkontakt mer än 3 sekunder med alltså, Peter Stormare. Som står Också i hissen. Mm. Och det som händer sen är att vi tänker, vi måste komma på något att prata om.
Det blir undermedvetet, ja.
Precis. Alla känner att man måste föra samtalet vidare.
Det är en extremt liten hiss.
Vi alltså, står alltså verkligen
det är en hiss för tre personer som vi står fem
i. Det som också har hänt är lite att vi har ju hållit på och flamsat med vilken hiss vi ska in i. Så de har hållit hissen åt oss i 20 sekunder. Mm. De har liksom, den har hållit på att stängas och de har tryckt på knappen för att vi ska hinna med in. Och ändå har vi varit, ja, liksom, vi har inte varit uppmärksamma. Mm. Och nu har vi hamnat i den här hissen. Men det som du, alltså, och jag känner att när Lisa får veta att stormare står bakom henne, för du som är ryggen åt honom, då skriker hon bara. Rakt ut kommer hon att skrika. Mm.
Och jag kan ju säga att det tar kanske 10 sekunder innan jag kommer in i hissen. Jag ser ju såklart då han Steinar från Beck på en sekund. Och bara känner hur det går en iling genom hela kroppen. Och att jag nu, det är nu som är nu. Nu måste jag sköta mig. och sen så ser jag ju också alltså ett hårfäste som jag har sett 3000 gånger. Jag kan dock inte sätta namn på den här personen. Men jag börjar först tänka, är det Fares Fares? Är det, alltså du vet, det är liksom samma kategori. Är det Joel Kinnaman? Jag vet inte. Nej. Men det här, alltså jag har
det
sett
är svenskt och det är världskänt. Det är det du känner.
Exakt.
Du håller i alla fall ihop så jävla bra hissen. Mm. Du säger nästan ingenting.
Nej, vi pratar ju om vad vi ska göra sen på ett sätt som jag i alla fall tycker känns väldigt naturligt. Så som lite flamsigare är vi.
Absolut.
Och men jag ska också säga att jag känner också att Kristoffer är sugen att prata med oss. Han har en energi som att han vill att vi ska släppa in honom.
Han önskar att vi bara ska nämna honom.
Han är ju en entertainer, det får man ju förstå.
Absolut, han så söker kontakt.
Vi kommer in med otrolig energi.
Jag måste säga, Lisa, att även om jag tycker att vi håller oss väldigt bra och att vårt skådespeleri absolut är bra, så jobbar de två med skådespeleri. Så de vet att vi inte är tillräckligt bra. Alltså vi har vi satte det inte.
Nej.
För det kan man inte. Men vi håller oss jättebra när vi går ut ur hissen. Och sen då, så fort vi har kommit in på rummet, då skriker vi bara i kör.
Då måste allt ut ju.
Ja, då måste vi prata om allt vi sa i hissen. Alla blickar som är det. Vi måste gå igenom det då från början till slut.
Mm. Vilka filmer
så här,
de har gjort?
Vad sa du?
Alltså, vi måste googla vad är de här och ska göra. Vi fick höra att de skulle träffas 8:00. Vi tänker, vad ska de göra då?
Ja, vad ska de göra då? Kommer vi träffa dem 8:00? Vad ska hända? Inget ska hända.
Måndag, lika och olika. Ett av mina absoluta favoritprogram och även många av våra följares favoritprogram är Vi eller aldrig. Jag får så mycket meddelande om. Kan ni snälla prata om Vi eller aldrig?
Kan du berätta vad det är då?
Det är par som är på kanten att göra slut. Som söker till ett program där de ska få träffa sexterapeut, coach. Mm-hmm. Alltså de får
par
gå i parterapi.
Ja.
Och de blir filmade i alla rum då. Och har mic på sig hela tiden på dagarna. Och att man får se det är ju bara black magic. Alltså det är som att det är mitt dröm. Alltså kan jag bara få sitta som en fluga på väggen när folk håller på att göra slut. Så jag kan få lära mig se, alltså bara njuta.
Det är göttigt.
Jättegöttigt. Och det är liksom bråk och det är också väldigt mycket att de faktiskt kommer väldigt mycket framåt. Och man lär sig ju såklart också mycket om relationer eftersom att man får gå gratis på de här coach- och sexutbildningarna.
Mm. Det är inga ovanliga problem. Många kan känna igen sig i problemen de har haft.
Absolut, det är ju, alla det är bara samma. Alltså, det är en som är otrygg eller en som är för mycket och en som det är obalans. Och någon vill ha sex för mycket och allt vet. Och det krävs ju väldigt mycket från de här deltagarna.
Mm.
Framförallt skulle jag vilja säga från männen. Därför att de har
det är oftast kvinnorna som har skickat in.
Exakt. Men männen som är där är väldigt intresserade av att vara med i tv. Du får inte glömma.
Just det, okej. Okay. Vilka tjejer kan övertala sina pojkvänner att gå till parterapi i vanliga fall? Det är en helt annan kategori än de som kan säga. Och så blir du filmad.
Mm. Och det är de vi får se.
Åh, det är så jävla jobbigt för killarna att de måste upprätthålla en fasad som de inte kommer lyckas upprätthålla. Framför en terapeut.
Mm. Filmad 24-7 alltså, i flera veckor.
Ett tips till de här killarna. Var inte med i programmet. Gå till parterapi privat.
Ja, så du kan hålla på dina
onda sidor. Så du kan få bli avklädd i ett privat rum. Istället för framför... Mm.
Här får det vara nakenmodeller då för hela svenska folket. Ja. Och det gör ju också att vissa pallar inte. Så i början av säsongen så är det ett par som väljer att lämna. På grund av att killen pallar inte öppna upp sig. Han blir jättearg på coachen. Jag vet inte om du har sett det på TikTok kanske.
Det jag sett på TikTok som jag nu tror är... Men det tror jag är på engelska.
Mm-hmm. Finns det på engelska?
Eller så har jag fått för mig det. Men det är när det är ett par som liksom konfronterar sin terapeut.
Exakt, men det är de här två.
Okej, då är det svenska.
De säger att vi tycker att du borde ha gjort så här mot oss. Vi tycker att vi borde få säga såna här saker. Alltså, de ska lära honom hur han ska göra sitt
jobb. Han har jobbat med det länge.
Och det är ju liksom bara en reaktion på vi pallar inte öppna oss.
Nej,
som du vill,
det
för det är för jobbigt för oss.
Ja, det är skitjobbigt. Jag vill bara... Det är också jättebekvämt att ha en gemensam fiende. Om man säger anledningen till att vår relation är dålig, parterapeuten. Bra, då är ju vi två på samma sida.
Verkligen. Men det är inte de jag ska prata om, även om jag hade kunnat prata om dem mycket. Jag tycker verkligen att ni ska kolla om ni tycker det är kul att kolla på reality. Och
var ser man på
relationer? SVT.
Det gör att jag är mer inclined to look.
Mm. Du hade lätt kunnat kolla med mig och Charlotte. Alltså då tyckte det var fett kul. Men man vill ju, alltså man vill ju prata om det. Ja. Så därför vi pratar om det nu. Jag ska inte prata om det här paret som väljer att lämna. Utan jag ska prata om det paret som kommer och tar deras plats. Det är en 18-årig tjej och en 21-årig kille. Killen är uppenbart psykopat eller narcissist. Alltså det är liksom att han, de älskar ju att vara med på tv i och för sig då. Men att han tänker att han vågar visa vad han håller på med på tv.
Men Lisa, I am Ali Cash att de spelade in det och la upp det för alla.
Jo, det är sant, det är sant.
De har inget problem, de tycker att deras åsikter är helt normala.
Just då, Arboga kvinnan sitter och säger, har du någonting med det här att göra?
Nej.
Ja, hon väljer att bli filmad. Jag tänker att du ska få en liten presentation av hur deras relation ser ut i en video som jag har spelat in här till dig. Så att du och de som lyssnar som inte har sett eller vill bli påminna ska också få lära känna då Manu.
Känner du dig lullig?
Inget alls.
Jag ser på dig lite lullig.
Jag och Manu har ju haft ett löfte när det kommer till alkohol.
Vi har lovat varann att när jag slutar ska hon sluta dricka.
Men jag har druckit precis lika mycket som dig.
Jag svär på allt.
Du har fyllt på två glas och det där är ditt tredje.
Va?
På gud.
Vet du lite då? Jag har tagit det här som mer jag har druckit totalt.
Nej, jag
skitsamma.
Såg
ju ditt glas. Inte.
Va? Men prata med mig då.
Nej, kallas. Det räcker.
Jag tror du sa, har du skalat det där?
Nej, jag har skalat det
där. Jag skalade här. Jag bara...
Hej, Linnea. Kommer du ihåg sakerna innan vi kom hit?
Ja. Men jag dricker om du dricker.
Ja.
Vi krockar i det vi tycker. Och jag tror att han har goda avsikter, men han är bara så jävla dålig på att prata.
Tja.
Hej.
Läget?
Ja, det är bra. Jag blir bara irriterad. Det känns inte som jag får göra det jag vill göra. Alltså.
Utav...
Ja, alltså om jag vill dricka alltså. Vin, kan inte jag få dricka vin då?
Har han sagt att du inte får?
Men han tycker inte jag ska göra det.
För att?
För att vi pratade om det innan. Så det var något som vi kom överens om.
Mm. Har du druckit mycket eller?
Nej, två glas.
Linnea har haft mycket problem med alkohol.
Förut?
Ja. Hon kan inte hantera sig när hon dricker.
Så men det handlar inte om jag vill ta ett glas vin eller två när alla två, alltså, andra gör det.
Det var värsta monsterglaset.
Nej, det var fan mindre än det där.
Ja, men då, shit, ej, så här tjafsig. Det här är alkoholen som pratar. Hon är jättetjafsig människa alltså.
Om man säger så här. Hon vill dricka två glas vin. Vad är problemet? Varför känner du
problemet att... är ja. Att jag känner och jag vet hur mycket hon tål.
Hur kan du veta hur mycket hon tål?
Jag vet, jag har ju sett när hon blir full. Och jag vet att du börjar känna dig lullig. Jag frågade dig till mig, du börjar känna dig lullig va?
Och jag sa nej.
Då ska du inte fortsätta.
Känner du dig lullig?
Inte alls.
Nej. Alltså kolla, jag så fort jag känner mig lullig, jag stoppar direkt. Jag är alltid så, du vet du själv.
Alltså jag är en vuxen kvinna, jag med. Jag kan bestämma själv. Bra. Alla här har fått intrycket
men, eller,
av att du bestämmer
Linnea,
hela tiden.
Om du kan bestämma själv som du säger sådär. Ja, jag, alltså, okej. Okay. Jag kanske inte vill ha en tjej som missbrukar alkohol, eller
men
hur?
Men jag missbrukar alkohol.
Då kanske inte vi passat tillsammans, eller hur?
Du pratar om mig som jag är värsta alkoholisten.
Ja.
För mig, missbruk av alkohol, jag ska säga till dig hur jag ser missbruk. Det är när man dricker mer än vad man tål. Och Linnea, jag lovar dig, hon vet inte vart hennes gräns är.
Det stämmer inte.
Yes. Ska du sitta nu, bara sådär, leka ängel? Alltså på riktigt.
Jag lovar dig, jag är den som alltid vet att min gräns. Jag vet och har alltid respekterat att det är ett känsligt område för honom. Men sen så är jag också en egen människa. Och jag har mina behov. Det där är liksom ett fullt glas.
Mm.
Det jag tog, det är liksom ett halvfullt.
Kom, men alltså, du vet, varje gång jag säger att jag slutade också dricka. Det är jämlikhet. Men,
så du tycker bara att jag ska göra som
jag
du
slutar dricka alltid samtidigt när hon slutar dricka. Alltid.
Ja, jo, men betyder att du bestämmer det bara för båda?
Det är bara för respekten. Det är bara för respekten. Vi båda, okej, okay, nu stoppar vi båda.
Men jag
men,
säger
Manu,
det
du
inte.
Bestämmer för båda då. Hon får inte bestämma någonting då.
Det som känns värst är att Manu pratar med mig på ett sätt som jag inte tycker är okej.
Okay. Du upp till dig. Men tänk på, det här är en överenskommelse som vi båda har kommit överens om. Men om du vill bryta det, bryt det. Vad ska jag säga till dig? Varsågod, då visar du vem du är. Då svarar jag aldrig där nere. Enkelt.
Nej, men så alltså, kan du inte säga.
Är det vad ska jag säga? Alltså, helt ärligt.
För att, det känns alltså, som att du är jättearg över det här.
Nej, för att det här är en jättestor grej. För det här är en grej vi har kommit överens om.
Och då hade du kunnat dumpa mig på tv.
Jag vet inte, på tv kanske efter.
Vi är alltså, förlovade. Vadå inte på tv kanske efter?
Det är ni förlovade? Vet du vad grejen är? Vet du vad grejen
är? Jag visste inte det.
Vet du vad grejen är? Vill du bryta den här överenskommelsen? Varsågod, gör. Jag håller inte dig. Varsågod, gör det.
Alltså allvarligt, om du känner så där, då kan vi göra slut nu.
Det här är ju verkligen ett sätt att prata till sin partner som jag verkligen känner igen från tidigare relationer.
Gud,
där men grejen man kan är, inte ha rätt.
Jag måste säga att det är sällan man pratar så här med sin partner framför andra. Det är
exakt,
det.
De gör bara det som är Black Magic att få kolla på det här. Alltså det är helt sjukt. Det som slog mig också när jag kollade på det här är att gud vad kvinnor idag, enligt min åsikt, vågar säga ifrån på ett annat sätt. Alltså den här tjejen är 18 år och hon kan sätta ord på och säga men jag får inte göra det som jag känner. Jag tycker inte att det här känns okej. Alltså jag tycker att hon, alltså hon lägger sig ju inte här.
Nej.
Hon skulle ju verkligen väldigt lätt kunna säga bara ja, jo, det har varit lite mycket och jag förstår vart det kommer ifrån. Försöka lugna honom liksom. Det är det som jag är van vid att man ser i, liksom, ja, men, i livet. Det blir jag så himla imponerad av.
Det som blir så jävla fakt med de här killarna är att hon har den här konversationen.
Mm.
Alltså det är ju som att de hela tiden viftar med någonting framför ögonen på en. Så att man, för egentligen så är det ju jätteviktiga saker. Han säger ju till henne att han inte respekterar henne. Han säger till henne att han ska bestämma. Men han säger ju väldigt liksom allvarliga saker. Mm. Och som hon säger, jag vet att han har goda avsikter. Det har han absolut inte.
Nej.
Och det är det hon inte ser. För han säger, jag gör bara det här för din skull, det här för vår skull. Han klär in det. Ja. Mm. Så att de ska hålla på och prata om hur många glas vin hon har druckit. Mm. Fast det de egentligen pratar om är, får han bestämma hur hon ska bete sig eller får han inte bestämma exakt vad hon ska göra? Får han bestämma vad hon ska stoppa i sin mun eller inte?
Mm.
Det är det som egentligen är frågan. Men jag håller på och tjafsar om hur många glas vin det var och hur stora glasen vin var. Det är det också som gör att man kan bli så trött. Att de tröttar ut den med såna här detaljer.
Mm. Ja, verkligen. Han kan prata
i timmar om hur stort glaset var.
Mm.
Jag lovar dig, kan han säga. Det var så här och så här stort. Alltså, det är 30 centiliter. Det är lätt 30 centiliter. Får hon säga. Det är 12!
Och så fort hon kommer nära att komma till en lösning där han förstår det hon säger är korrekt. Mm. Det är det som blir. Jag kan inte säga något emot det här. Då är det bara, men jag vill inte det.
Nej.
Så då kommer jag lämna dig.
Ja.
Och för er som inte har sett klippet och inte kunde se nu så skrattar han ju också. Han säger, inte nu men sen kanske.
Ja.
Alltså han lever.
Han skäms ju inför de andra. Och det som blir är som att det är många människor där. Det är det jag menar, de här konversationerna har jag nästan aldrig hört live.
Nej.
Därför att hon går ju iväg och han går efter. Och där brukar det sluta.
Exakt.
Det brukar vara de två själva i ett rum.
Mm.
Men när de andra personerna runt om, alla de säger, är ju mot honom och säger, det du håller på med är jättekonstigt.
Ja, alltså,
du beter dig jättekonstigt.
Killen säger bara, då får inte hon bestämma.
Ja, du har själv att...
Och tjejen bara, men hon är inte lullig, hon säger att hon inte är lullig.
Vad är problemet? Hon vill dricka.
Ja, verkligen. Det här är ju ett klipp som han är medveten om att han är filmad.
Mm.
Men det finns ju också ett klipp som du ska få kolla på nu. Hur man beter sig när han tror att micken inte är på.
Jag pratar med dig. Du kan inte lämna mig så där. Du måste gå och vara med mig.
Jag kan inte vara med dig hela tiden.
Jo.
Nej.
Lyssna. Våra problem ska inte bli större.
Ja, men jag måste ju fortfarande få prata med folk.
Ja, gör det med mig.
Nej, jag kan inte sitta med dig bara hela tiden. Ser du något annat par som är med varandra 24-7? Nej.
Alltså du, var tror du har hamnat? Jag vill inte höra något sånt igen. Jag blir arg.
Varför kan du inte ta sånt här när du har micken på dig istället?
Därför är det här såna grejer som att jag vill prata privat. Så jag sparar det tills nu. Alltid. Hör du?
Jag vill bara återigen säga att jag är chockad över hur mycket hon säger emot. Alltså,
jag
ligger
tänkte
där
verkligen
i sängen.
På det de låg där. Det finns 1000 tjejer han skulle kunna hitta som inte säger.
Ja.
Som säger okej, jag ska prata med dig mer.
Ja.
Jag tror att jag ska vara med dig.
Hon bara, ser du någon annan som är med varandra 24-7? Nej.
Men hon är ju också så pass less att de är med i programmet för att hon har tänkt att hon ska dumpa honom.
Alltså hon säger att det är det hon är mest rädd för i hela livet, att han ska dumpa henne. Alltså hon sitter och har panik i synket. Alltså,
beskriver det bästa som kan hända som det värsta som kan hända. Och så är det ju alltid. Att man säger det värsta som kan hända är att vi inte är med varann. Och om någon frågar då, vad är det som är så hemskt med det? Då är det helt tomt i hjärnan.
Mm.
För att det är som att man bara har blivit matad.
För det är ju bara trauma bomb.
Ja, alltså, man har bara blivit matad en lögn. Om vi gör slut i det värsta som kan hända, det värsta som kan hända. Vi måste vara med varann. Och sen när man tänker, varför? Mm. Då finns det inget svar på den frågan. Och jag måste säga...
Det är också
säga,
jättemycket. Ingen annan kommer vilja vara med dig, du som dricker så mycket. Men jag kan vara med om vi har den här regeln. Och då har man en kille
man helt rätt. Man får verkligen höra, det går inte att vara med dig. Nej. Men jag kan väl tänka mig att stå ut då. Eftersom att jag älskar dig så otroligt mycket. Mm. Och vi är gjorda för varandra och vi har varit med varandra i 5 år.
Mm.
Men det jag ska säga är ju också att för det han egentligen uttrycker när han ligger i sängen är ju dels... Det är jättesvårt för mig att kontrollera dig när du pratar med andra. Så det vill jag inte att du gör. Men också uttrycker han, jag är jätterädd att bli lämnad.
Mm, verkligen.
För att det är det de här killarna säger när de är själva.
Mm.
De vill ju hela tiden, du måste prata med mig mer. De vill ha mer komplimanger, mer beröm. Alltså du kan liksom inte nästan tillfredsställa deras bekräftelsebehov. De ska låta som att du är en äcklig hora som går ut med urringning. För du vet, alla ska kolla, eller?
Mm.
Alltså, då, they wish att de kunde ta på sig en tröja som folk kunde kolla.
Mm.
De vill bara uppmärksamhet hela tiden. Bekräftelse, bekräftelse, bekräftelse. De är omättliga.
Mm.
Men de ska lägga det på en då.
Mm.
Du är omättlig nu när du har tagit den här bilden i en spegel när du är förbi vid en moda. Mm. Alla ser att du bara vill att de ska kolla på rumpan. Medan de själva sa, de bara önskar att någon skulle säga att de var fina. Varenda minut. Och det är det de här tjejerna liksom får bära med sig. Att de vet att de har en svag jävla ekorre hemma.
Mm.
Så den ska de, måste de ta hand om. Och då blir det också, man tycker så synd ju om ekorren. Det är ju så synd om ekorren. Han är ju svag.
Han menar egentligen väl blir det ju då.
Det är därför hon
det är
säger
det. Jag vet förstår, att han är goda
av sig. Jag vet, bakom lyckta dörrar är han jätteledsen.
Mm.
Ja, de är alltid det. Men det betyder inte att de får vara taskiga.
Exakt.
Bakom alltså, vi öppna dörrar.
För mäns känslor blir ju alltid arg.
Ja.
Ledsen, arg. Skam, arg.
Kränkt.
Uttråkat, arg. Alltså,
det... Ja, det är alla är. Irriterad, arg.
Ja.
Kränkt, riktigt arg. Hon var också väldigt ung, 18 år.
Mm.
Det är exakt då man är med de där killarna.
Verkligen.
18-25, alltså det är ju varannan relation tycker jag ser ut sådär då.
Och han, även när han är 29 och 39 så kommer han fortsätta vara med 18-åringar. För det är de enda han kommer kunna försöka manipulera.
Jag upplever alltså, han är absolut mer, det är så tydligt med honom.
Mm.
Men jag upplever att det finns andra killar som inte är lika, som inte säger att de vill kontrollera dig, men som surar.
Ja, som är subtilare.
Ja, som surar, som sitter i ett hörn. Som säger, du vill aldrig vara med mig. Istället för att säga, du får inte prata med någon annan på festen. Så säger de, du vill aldrig vara med mig. Då säger man, va? Vi har ju varit med henne kvällen. Hela kvällen.
Mm.
Du gick iväg med Helen och rökte.
Mm.
Då var ni bara, då satt jag själv i soffan. Va? Ja, jag satt själv i soffan.
Du kan också kul. Ställa en jätteöppen fråga så här. Vill du vara med andra? Så man bara, ja, eller, var kommer det här ifrån?
Vill du ens vara med mig?
Ja,
frågar de från ingenstans?
Verkligen.
Va? Mm. Vill du ens, du har inte betett dig som att du...
Och då blir det ju också att man vill vara runt om hela tiden. För att om man inte är det blir ett problem.
Ja, man måste ju. Vad man för val? Antingen får man vara uppe hela natten och trösta en person som är sur. Ligga och klappa på en rygg som ligger vänd åt andra hållet.
Mm.
Och så spelar roll.
Eller beskriken på. Alltså det.
Det känns som grejen. När man har en kille som surar och man inte har ditt samvete, då kan man lätt råka somna ifrån ett och då tror jag inte det är kul att bli väckt.
Nej, då har man kniv i ryggen tror jag.
Då vaknar man inte
en
igen.
Nära person till mig blev slagen rakt i ansiktet när hon somnade.
Ja, ah, jag tror det. För att man är trött. Alltså klockan är verkligen
man är trött.
Ja, men om det som händer är att den ligger tyst och när man försöker säga typ Jonte, Jonte, alltså då svarar han inte. Till slut så ligger man ju bara, okej, men jag ligger och väntar lite bara på att han ska göra något ljud. Då somnar man ju, det är ett kolsvart i rummet. Och då kan man verkligen bli väckt av en box i ansiktet.
För ett tag sedan så bjöd ju Nimra med oss att gå i Pride-paraden.
Med henne liksom, för henne.
Och jag kände direkt att jag var jättesyn på det, jag har inte gjort det tidigare. Men jag tänkte att du kanske inte vill följa med.
Alltså jo, jag vill ju gärna gå. Alltså jag tycker ju jättemycket om när det är feststämning på stan.
Mm.
Festivaler och sådär. Alltså jag tycker ju om när det är Tivoli och alltså, allt sånt där tycker jag om.
Jo, men det jag såg framför mig var ju fan, nu blir det här en festhelg där vi kommer gå på olika klubbar. Och det kommer vara dagsfest och sådär.
Det värsta för oss som inte så tycker om det är minglet.
Mm.
Stora festen kan man alltid liksom blända in.
Mm-hmm.
Och det är inte som att folk i paraden pekar på mig och säger, varför är det en som är tyst? Men när man är på ett mingel, då är det mycket mer, då ska jag behöva hälsa på folk jag inte känner, det är stel stämning, folk gör en stor grej av att de har hälsat på alla på hela stället, folk ska gå runt och göra sin jävla runda där de bara säger sitt eget namn gång på gång på gång på gång och inte hör vad någon annan har sagt, så det fyller ingen funktion, men så håller vi på, det har vi hittat på då, att man måste säga hej till alla, man måste hälsa på alla, ta dem i hand och titta dem i ögonen och sen inte prata med dem på resten av kvällen. Det tycker man är mer trevligt än att hälsa på 4 personer och prata med dem under kvällen.
Planeringen var i alla fall att du och jag och kanske 2 till typ skulle åka. Och sen blev det bara du och jag till slut. Och då skulle vi åka från Uppsala till Stockholm, checka in på Kung Karl på fredagen. Och sen skulle vi gå ut på ett event som Ton och Nimra hade.
Mm.
För att sen gå på en klubb på kvällen. Mm. Och det var väl det jag var mest orolig över. För sen var ju, paraden var ju dagen efter. Den tänkte jag, den är inga problem. Däremot så var det ju en liten brunch då. Som var planerat på morgonen innan den, paraden. Som jag också kände lite red flag.
Den var bajs, bajs, bajs.
Och du kom ju inte, du svarade inte på morgonen när vi ska åka till Stockholm.
Just det, jag förstår mig verkligen.
Exakt, och jag känner då, hon kanske inte vill. Jag vet att du vågar säga till mig när du inte vill, men jag tänker att det men kanske det... jobbar för dig när det är bara du och jag.
Det kan, ja, precis. Och det kan också vara så att jag tänker att känslan att inte vi ska gå över, så jag säger inte för en sista stund.
Exakt.
Jag vill inte.
Mm.
Det gick aldrig över.
Mm.
Men, och du har verkligen varit så här, du försökt... Jag har inte känt ångest. Det enda som har känts jobbigt är att det ska vara en brunch med folk jag inte känner.
Mm.
I övrigt har jag inte tyckt att det känns jobbigt alls med den här helgen. Och det där är ju så speciellt, alltså... Det andra kan ha svårt ibland att förstå vad det är. För så kan jag säga till dig, det klarar inte du. Mm. Och då behöver du vara själv där, då säger du, det är inget problem alls.
Mm.
Och då känner jag, ha, allt jag visste om det kan du bara rasera det i korthuset. För jag visste tydligen ingenting. Och så är det ju samma när du säger till mig, vi ska komma gå på klubb med folk du inte känner på kvällen. Och jag säger, det känns inget jobbigt alls.
Oh.
För det gjorde det inte, jag kände mig inte. Dels så marknadsförde du det som en lesbisk klubb för bara tjejer.
Mm.
Och då kände jag mig ju, alltså jag känner mig såklart mycket mer trygg när jag vet att det bara kommer vara tjejer där.
Mm.
Än om att det ska vara killar där. Så då är det den bästa klubben jag kan gå på.
Mm. Du kommer i alla fall till slut. Och då har jag lagt ut kläder på hela golvet. Mm. Som du kan prova. Och
jag kommer för en fitting.
Det gör du verkligen. Och det oroar mig också, kan jag säga. När du inte kommer, att du inte har fixat kläder. För du kan ju hamna i en situation där du känner, inte känner att någonting är bra.
Det stämmer. Men då har jag ändå... Alltså, några nödraketer som jag har med mig hemifrån. Som jag vet att det här kan jag på mig.
Ja, du har det hemifrån din lägenhet.
Självklart.
Mm-hmm.
Jag kommer inte dit och säger, om inget av det här passar, då åker vi inte.
Nej, det tror jag inte du skulle göra. Men jag märker ju på dig på noll och inga sekunder när du inte känner dig fin.
Ja, det här var inte bra.
Så jag lägger mycket tid på vad det ska vara för olika fits på de här kläderna. Och det blir väldigt bra.
Det var, alltså, du hade lagt fram 4 outfits och alla kändes 10 av 10. Typ.
Vi åker till Stockholm, checkar in på hotellet. Det är jättemysigt. Jag har ju också... Jag anpassar mig ju såklart efter att du är med.
Mm.
Alltså annars hade jag beställt upp bubbel på rummet direkt när vi kommer och så här. Jag vill ju att det här ska vara en helg för dig och mig.
Mm.
Det är inte du som ska passa in i helgen.
Mm.
Utan nu har ju du och jag åkt som liksom, en duo.
Mm.
Jag tycker det blir väldigt trevligt. Vi kommer till Nimra och Tones event där de ska berätta om sin namninsamling för transvården.
Som vi kan länka i vår beskrivning.
Ja, jag tycker verkligen ni ska ta lite tid och gå in antingen på någon av deras Instagrams, Nimra Itis. Eller Tone Sekelius Instagram och klicka i deras bio. De gör en namninsamling nu som de ska skicka in till politiker.
Lena Hall, jag tror det är en som har sagt ja till att ta emot den.
I Socialdemokraterna tror jag.
Ja, men det var en särskild. Om hon heter Lena Hallgren eller Hallengren, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men det är hon i alla fall.
För att de ska få sin transvård så liksom, snabbare än vad de får nu. Nimra och Tone har väntat i 2-3 år.
Ja,
för
det
att
de
få,
vill är... Det är
få
liksom,
den kropp som de önskar.
Det är jättelång kötid. På att få liksom ens få en bedömning hos en läkare. Och få starta sin behandling om man är trans. Och vill liksom behandla det. Först måste man stå i en lång kö. Och sen måste man gå på hormoner en viss period. Och sen kan man få göra operationer om man vill göra det. Och det är liksom, ja. Det dröjer väldigt länge då. Innan, för först kan det vara en period innan man inte har kommit på att man är trans. Eller inte vågat säga det. Och sen när man väl har det, då ska man behöva vänta igen då.
Mm.
Och transvården är då liksom ganska lågt prioriterad. Vilket innebär att det inte är så många som jobbar med det. Så de liksom lägger ner kliniker och... Det råkade verkligen dimra ut för att hon hade stått i kö i typ ett år. Och sen så bara, ja, vi kommer lägga ner den här kön så du får ställa dig eller den här kön är för lång så du kommer aldrig typ, det kommer dröja flera år innan du kommer fram. Så du kan lika gärna ställa en annan kö.
Mm.
Och då nollställs hon, för då är hon ny i den kön.
För man kanske ska tänka då om man följer Nimra eller vet om Nimra är genom oss. Eller någon annanstans att hon har fått hormoner från Sverige. Men det har hon ju inte. Utan hon har ju löst det här på egen hand. Mm. Och det är så som transvården ser ut idag. Att om man väljer att byta kön på grund av olika anledningar. Så behöver man lösa det själv. Och det är ju inte så det ska vara. Det ska inte handla om hur mycket pengar man har. Om man kan göra operationer och så vidare.
Mm.
Utan det ska ju vi kunna tillhandahålla.
Ja, det är en
behandling. I samhället.
Ja, ja. Om man liksom
så
får
det är
en
det
diagnos,
ni skriver under för i alla fall. Den ligger i våran bio till podden. Och den ligger också i deras bio på Instagram. Vi är i alla fall på det här eventet. Där det är en helt fantastisk kvinna från Transamman. Som berättar om statistik. Och hur media visar upp transsexualitet. Och vad de kämpar för helt enkelt. Det var jätteinspirerande.
Det var verkligen något nytt som hon sa. Som var att... Eftersom att man i media hela tiden porträtterar att vara trans som något så hemskt och jobbigt. Och
flytande, något som man ju ångrar sig var det ju väldigt mycket.
Det är jättemycket att folk ska ta upp, tänk om man ångrar sig, bla bla bla. Och sen är det ju också att även om de som inte ångrar sig så är det som att man bara får se, det är en sån kamp och vi bara kämpar. Det är ju som att slutprodukten blir, ja, det här önskar man ju inte att man skulle få, eller det här önskar man inte att ens barn ska råka ut för.
Precis, ja. Men och, alla uttrycker ju som att vi har aldrig varit lyckligare än när jag tagit det här beslutet.
Ja, de säger att jag har ju varit olycklig hela tiden innan. Mm. Jag har levt en falskhet. Även om inte alla känner så är det väldigt många som känner så. Och nu kan jag äntligen få leva lycklig.
De flesta, och det är väl det vi ska gå utifrån. Frans,
säger de. Och då har hela vännen bara sagt, det är det värsta som kan drabba en. Och att det liksom är, när det blir en liksom omdebatterad fråga, och hur kan man göra en sån behandling, och sen ska man göra tillbaka behandlingen, det gör också att de som jobbar med det kan bli utsatta eller liksom ifrågasatta hela tiden i sitt jobb. Vilket gör att inte så många söker sig till den typen av jobb. Vilket innebär att det inte finns någon som jobbar med det, så kön blir längre och längre och längre.
Då kan man bara tänka sig hur det känns att vara i ett samhälle, leva i ett samhälle som inte prioriterar en. När inte ens de läkarna som ska hjälpa en orkar jobba som de läkarna. Alltså då är det bara, vad fan i helvete.
Allt som är jobbigt med att vara trans, det är det på grund av samhället. Inte för att det är jobbigt, alltså det är som att vi gör det jobbigt att vara trans, säger vi. Och kolla hur jobbigt ni har det. Varför vill ni vara trans? Det är jättejobbigt. Jag på grund av alla er. Alltså om ni lät mig vara i en minut så skulle jag ha det hur bra som helst.
Sen åker vi tillbaka till rummet i alla fall. Svidar om och så ska vi då på den här klubben Hera. Som då marknadsförs som en lesbisk klubb. Vi har aldrig varit på en lesbisk klubb tidigare.
Eftersom att vi inte är lesbiska så brukar vi inte
Exakt. Jag har varit på liksom gayklubb när jag har varit i Paris med min kompis Robin bland annat. Och har uppskattat den fria och härliga känslan som är där. När man liksom får vara där och hälsa på. Det som är
straighta killar saknas.
Det är helt otroligt att slippa dem. Alltså det...
Ja, det är en jävla innest alltså.
Ja, verkligen. Jag tycker att när vi kommer dit att det är en helt otrolig känsla. Jag känner mig så himla tacksam att få vara där. För man känner sig ju lite som en inkräktare.
Absolut. Det är som att... lesbiska communityn har skaffat en fristad, och vi önskar också att vi hade en fristad utan killar, så vi bara, får vi också vara med lite?
Ja, och jag känner ändå att vi ändå varit tydliga innan och frågat om, får vi ens vara där liksom?
Ja, visst, att vi inte behöver, ja, det är det där, de har skapat en egen fristad och vi säger, vi vill också ha en fristad, fast vi har inte hjälpt till att skapa den då, utan vi bara klampar in.
Men alltså den känslan som är där inne, när man kollar sig runt och det bara är kvinnor som står,
det är
står
mycket, mycket friare och man, det är inte obehagligt alls, det är det. Annars finns det alltid någon som står i ett jävla hörn.
Ja, men vi vet ju att var liksom tionde person är superkontrollerande och läskig. Var tjugonde person har typ vapen på sig. Ja. Var trettionde person har våldtagit typ någon kompis man känner. Ja, ja. Alltså, det är bara...
Många står där och tänker att de, alltså självmordsbenägna, och tänker jag ska ta någon med mig i fallet.
Verkligen.
Vi kryllar av dem.
Ja, och de tänker ju också, det är ju incels där som tänker, ja, de här, de får vicka de vill, så nu ska jag bara
de
låsa in
dem. De vägrar kolla på mig som står i ett hörn. Okej. Okay. Ja, så de slipper man ju verkligen, och det är jättetrevligt, det är öppet, man får dansa som man vill, det är liksom...
Om man känner att man skulle vilja gå på en sån här klubb och kanske bor i en mindre stad, så kan jag verkligen rekommendera att åka till Stockholm och gå på Hera och träffa andra liksom likasinnade. Alltså det var en helt otrolig stämning där.
Det var det verkligen.
Vi träffade också supermånga poddlyssnare, vilket jag tyckte var så himla häftigt och härligt.
Du satte mig på potten en, två eller tre gånger. För folk kommer fram till dig och säger, jag lyssnar på din podd. Och då tänker jag att jag skulle kunna göra en moonwalk iväg och prata med Sinders under tiden. Men det får jag inte, för att då säger någon med en klar stämma, här är Emily också!
Men jag vet ju att de vill träffa dig. Alltså det känns för mig som att de nästan hellre vill träffa dig än mig, för de ser ju inte dig så mycket. Mig kan ju också skriva till i DM och de kan kolla på 10 000 timmar på YouTube. Men att få träffa dig måste ju vara helt otroligt. Jag kanske är partisk. Jag är kär i dig.
Jag kanske är partisk. Kanske vad jag
Vi gick hem tidigt. Du testade snus för gången.
Det var nog inte första gången i livet, men verkligen första gången på 15 år. Du är ju verkligen svag för... Borde egentligen vara svag för droger, men det är du inte.
Nej, jag har liksom aldrig öppnat den dörren.
Nej, så därför så tar du ju... Vilket kanske är bra, för jag vet inte om du skulle alltså klara att sluta. Så att du är då svag för att använda nikotin när du är full.
Alltså, jag skulle säga överhuvudtaget rusmedel. Alltså, jag vill ju gärna ta lustgas och jag vill ju gärna liksom ta en extra drink. Och jag vill ju att det ska vara fart och fläkt.
Allt som du kan få tag på lagligt och så lite farligt som möjligt.
Vi ska ju också säga att jag röker ut. Jag har aldrig ens testat att röka en cigarett.
Just det.
Så att det är ju inte, man ska inte säga att jag är svag för nikotin egentligen. Utan det är ju snus och den jävla ballongen som
det är ruset som jag vill åt.
Alltså typ för sällan håller på med.
Borde ofta.
För hur kul jag tycker det är.
Ja.
Men absolut.
Vilket innebär att du ofta tar snus. Och många av våra vänner snusar då. Och varje gång du kommer upp en snus så säger du då kan de dra upp en historia av när du har tagit snus. Vilket gör att jag börjar titta. Varje gång den där snusdosan tar upp så börjar jag titta på den. Och tänka.
De är ju också vita och fina.
Det är vitt snus, exakt. Ja. Jag blir inte äcklad.
Nej.
Utan jag tänker bara att där ligger det något. som kan bli kul.
Mm.
För att, jag har inte heller liksom någon nikotin, alltså aldrig, ingen tolerans överhuvudtaget.
Nej.
Så jag vet att det kommer bli en ride.
Det var ju någon vattenpipa historia vi höll på med när vi var 15 och 17 och man fick en nikokick som man åkte till himmelen.
Precis. Precis. Sen låg man bara.
Ja, ja, ja.
Resten av kvällen, så det var ju inte kanske det bästa, men ja, så var det. Så att jag säger till dig, när det är en halvtimme kvar tills vi känner att vi vill gå, då kommer jag gå fram till en av de här tjejerna och säga att jag vill ha en snus.
Mm. Gud vad kul jag tycker det då. Alltså
och då säger du, vad sa du?
Ja.
Då måste jag säga en gång till. Jag säger till dig att när vi börjar känna oss redo att gå, då kommer jag ta en snus.
Mm.
Och då säger du, då vill jag också ha en snus, såklart.
Jag vill känna samma som dig.
Ja, då säger vi känner oss lite redo att gå och jag säger, kan vi få 2 for the road?
Mm.
Så vi får 2 snus med oss och vi håller i tassen.
Hoppar in i Ubern,
stoppar upp under läppen och sen svider utav bara helvete. Du förklarar för mig förloppet. Du säger så här, det kommer jag jätteont nu där du har lagt snusen. Du kommer tro att det här är farligt. Mm. Jag borde ta ut den. Det bränner igenom mitt tandkött och jag kommer tappa tänderna där bakom. Det kommer fräta igenom allt. Men det är inte så, stå ut.
Mm.
För när du har stått ut med det så kommer du sen att bli en del av sätet. Du och sätet kommer att bli ett.
Ja.
Och sen finns det risk att du mår illa.
Mm. Här också för att återkoppla till förra veckans avsnitt när det var en tjej som skrev in hur hon kan vara mer touchy-feely mot sina kompisar. Så här höll ju vi i hand.
Mm.
Och här hade ju verkligen varit ett perfekt tillfälle att hålla någon i hand som man aldrig har hållit i hand
första gången,
en vän.
Mm. Mm. Så det vi rekommenderar är som narkotika. Som vanligt. Nya upplevelser faktiskt.
Ja, och
för det kan också vara första gången, ja men precis, om man åker karusell, då kan man också hålla i handen. Alltså de där gångerna när man känner väldigt mycket.
Mm.
Och det gjorde vi verkligen när det, allt som du säger, alltså du är ju expert på fysiska symptom. Hur saker känns.
Mm.
Så att
psykiska också väl.
Absolut, symptom bara. Du är bra på att beskriva det som känns. Och därför har du beskrivit exakt. Så att jag kan bara följa, det är ingenting du har sagt som inte händer. Utan jag säger att du bränner ut av helvete här. Snart kommer jag behöva ta ut den här för det gör så ont. Jag beskriver, vi graderar. Nu är det 6 av 10 ont under läppen. Nu är jag uppe på 8 av 10 ont under läppen. Är det normalt? Ja, säger du, 8 av 10 är helt normalt. Håll bara min hand och åker den där Ubern så kommer allt gå bra.
Mm.
Och sen, jag är väldigt orolig över det. Illamående. Jag är lätt att må illa och det går aldrig över och jag mår väldigt dåligt av det.
Man har ju också hört skräckhistorier från folk som spyr när de snusar. Jag har aldrig varit nära någon som har gjort det eller gjort det själv, men det är tydligen en grej.
Man kan spy, precis. När man var mycket yngre så var det verkligen så här.
Första gången du snusar spyr.
Ah, spyr. Alltså. Ja. Och det är som att må dåligt. Nu har jag varit på fest och ska jag sen sova och mår illa.
Mm.
Då är det ju som att jag får PTSD från att ha druckit alkohol.
Mm.
Så det är det värsta som kan hända mig. Och det kommer jag på efter ett tag när du säger. Nu kommer man kanske kunna börja må illa. Då tänker jag bara, oh fuck, det är det sista som får hända mig.
Aha.
När jag raglar in på Kung Karl. Så tänker jag att...
Precis, för när vi har ett på toppen av nikokicken, det är då vi ska gå ut. Och taxichauffören har också valt att parkera ganska långt bort från hotellet.
Så vi får vingla.
Vi går 100 meter till hotellet.
Vi vinglar mot hotellet och håller varandra i handen för att få stabilitet.
Du har vi också fått styrka från den här lesbiska klubben och snusen. Så att det kommer ju fram några killar som vill göra high five som du bara...
Jag vägrar. Handen. Jag säger bara, jag vägrar. Säger. Ja. Bara, kom igen, snälla. Och du ger din ena high five. Jag säger aldrig.
Mm.
Alltså aldrig att jag rör din hand, känner jag.
Sen kommer vi ju in i hallen där. Hur kändes det då?
Så precis som du beskrev. Jag blev ett med sätet.
Ja.
Och sen var jag liksom snurrig och vinglig. Det kändes lite som att vara full.
Mm.
Lite berusad. Och sen så känner jag att jag blir rädd att jag ska börja må illa. Så att jag tar ut snusen. Du säger den ska vara kvar 10 minuter till. Jag säger nej tack. Tar ut den. Och jag får en liten släng av illamående. Jag säger nu mår jag 3 av 10 illa. Och då säger du det finns en chips i minibaren.
Ja just det.
Så då får jag äta den chipsen och då. Sen mådde jag inte illa. Så det var perfect. Och hade det inte. Det är det som är synd. Att så många sådana här rusgrejer har illamående spya som
Det är bieffekten på allt bara.
Det uppskattar jag inte. Alltså om det var huvudvärk då skulle jag må bättre.
Ja.
Diarré. Ja tack. Ont i magen,
trötthet och illamående, det finns inga tabletter mot det.
Exakt, ge mig en jävla tablett mot illamående som funkar lika bra som en Ipren mot huvudvärk.
Hur kan det inte finnas?
Jag blir vansinnig nu.
Mm. Jag fick i för sig tabletter med mig hem efter jag hade gjort hjärnröntgen i Thailand som det bara står mot dizziness.
Ja, det stämmer. Men min syra spydde ju 9 månader när hon var gravid. Hade det funnits hade hon väl fått det.
Fy fan, alltså det är... Orättvist.
Det är jätteorättvist.
Sen vaknar vi upp i alla fall glada i hågen. Jag har ju nästan inte druckit någonting dagen innan jämfört med vad jag brukar göra, så jag mår hur bra som helst. Och vi är på den här brunchen. Och då dyker inte så många upp. Så att vi är ju
alla
bara
är tyvärr bakis. De är väldigt unga. Vi umgås ju med 20-åringar här nu. Mellan 20 till 24 är de.
Mm.
Och, vilket innebär att de inte planerar, utan de bara gör som det känns. Och då festar de ju för hårt, vilket innebär att de inte orkar gå upp till den där brunchen som börjar 11. Så det är väldigt sent, men de måste ställa klockan på 9 och det kan de inte göra när de kommer hem 5.
Ja, och när vi berättade dagen innan också att brunchen är klockan 11 på Kung Karl. Liksom, för det är ju jag som satt ihop det här. Och då tycker de, gud, det är alldeles för tidigt. Och då säger jag, jo, fast vi ska ju vara på paraden klockan 1. Och det tar en halvtimme att gå dit. Och du ska hinna alltså, du ska hinna beställa in mat. Mm. Och du ska hinna vara en kvart sen. Så det är 11 vi måste ses. Men det där lär man sig ju verkligen
med åldern. Ja, det är erfarenhet. Och vi alltså, friar dem direkt.
Och vi är bara ett litet tajting. Vi är 5 personer bara som äter lunch. Och sen så går vi mot paraden. Och då är man pirrig. Alltså det är ju verkligen, det är som att det är en folkfest och det är så himla mycket kärlek i luften. Och det känns som att man får vara med om något som...
Det är också faktiskt över. Det som är speciellt, som det inte är med så många, det är alla åldrar.
Just det.
Det är det ju aldrig på... Det är som studentflak eller stora fester, Kallis på Gotland. Men där är det bara ungdomar. Här är det ju alla åldrar.
Precis, alla åldrar, alla storlekar, alla färger, alla olika liksom, samhällsklasser. Alltså det är, de har något annat gemensamt än liksom, varför fest, vi är på festen. Ja. Ja. Det var väldigt häftigt att få uppleva och få vara kring och få liksom, omsluta sig i, tycker jag.
Verkligen. Det var verkligen folkfest. Alla var väldigt glada. Och så det gick jättebra. Alla ni som skrev olika DMs till Lisa och undrade hur jag mådde. Jag mådde väldigt bra hela tiden. Jag mådde 3 av 10 illa en gång när jag hade tagit en snus, men det löste sig.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din poddapp. Och skriv under för transvården inne hos Nimra eller Tone eller i vår beskrivning. Hej då!
Hej då! There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Podplay.